Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria, från forntid till nutid.
Det här är specialserien Våra berättelser. En serie avsnitt som utforskar erfarenheter av migration och att komma ny till Sverige. I podden samtalar två medverkande om hur det har varit för dem.
Det är magen som fortfarande är, har minnen kvar och smaklökarna, men allt det andra det är jag helt rensad från.
Det som för mig kan väcka vissa tankar och känslor, det är ju dofterna. Det kan ju vara någon människa som går förbi och kanske doftar något som, har kanske någon äldre tant som luktar en sån äldre parfym som kanske mormor eller farmor hade, eller bara det luktar, jag vet inte, bageri. Och lite sådär, sådana grejer kan ju väcka jättemycket, jättemycket känslor. Men just maten i sig, eller smakerna, visst det också, men mest dofterna. För min del är det ju. Hej Walter, nu är vi här. Melitta heter jag, kom från Bosnien till Sverige för 30 år sedan och är 52 år gammal nu.
Hej Melitta, jag kom till Sverige 1946, 1 januari, från någonting som var Tjeckoslovakien och Tyskland och Sudetenland.
Du Walter, jag tänkte ju på en sak, just det där när man kommer från ett land till ett annat land. Hur mycket det påverkar relationerna som man har haft när man bodde, låt säga när jag bodde i Bosnien, så hade jag ju jättestort umgängeskrets, jättestort släkt. Och då, de relationerna fanns ju där och de var ju så självklara. Men när jag kom till Sverige så förändrades det. För de personerna var inte där hela tiden, utan man hade ju sporadisk kontakt, man kanske skickat något brev. Det var ju ändå 90-tal vi pratade om. Och då försvinner ju den självklara bilden av de relationerna, eller hur man upplevde dem. Hur var det för dig?
När jag kom till Sverige så var jag ju bara 6 år. Så att jag hade ju inte samma relationer. Utan det var ju mest den närmaste familjen. Och när jag reste ifrån Eger, som den staden hette som vi bodde i, då var det ju farmor och farfar som jag kände, och sen har jag ju inte minne av några andra människor än min mor egentligen. När vi reste därifrån och när vi kom till Sverige så hade ju min mormor och morfar, de hade ju kommit hit till Sverige under kriget, och då träffade jag ju dem för första gången. Så att jag har ju inte samma relationskännedom som du har. Därför att du var ju en vuxen människa.
Det blev så tydligt för mig just det här med relationerna när jag återvände till Bosnien bland de första gångerna då. Och då, de människorna fanns ju där, relationerna fanns ju där, men det var ju det man delade när man bodde där. Så resten av mitt liv som pågår i Sverige är inte de en del av, så att säga. Och sen är det ju relation till saker och ting som man till exempel ens hem, ens gata där man har vuxit upp, självklart. Går man där, man bor i huset när man är där och man ser den ju, det är samma hus. Men det är minnen av det. Det är minnen, inte själva huset i, som, vad ska man säga, objekt. Eller gatan där man växte upp. Liksom, gatan betyder ju ingenting om det inte finns minnena kvar. När man var där. Och gick där. Men hur var det för dig? Har du återvänt någon gång?
Nej, jag har varit tillbaka till den staden. Men där var ju främmande människor som bodde i den staden då, som inte fanns där när jag flyttade därifrån. Och I det huset som vi bodde i, där var ju människor som hade tagit över det huset. Och jag fick faktiskt komma in vid ett besök som vi gjorde i den staden som heter Eger. Då fick vi gå in och titta inne i huset, men jag kände inte igen mycket av det heller. Så jag har ju egentligen rensat bort allt sånt. Så jag har inte det med mig i bagaget. När vi kom till Sverige så sa min morfar att nu är vi i Sverige, nu ska vi bete oss som svenskarna gör. Och vi ska lära oss språket. Och det är ett konstigt land, för här är till och med Socialdemokraternas barn döpta. Och därför så blev vi döpta när vi kom till Sverige. Så hela den här biten med var jag kommer ifrån, den suddades ju ut ganska mycket. Det enda som jag har kvar utav de minnena, det är matkryddningen. Därför att den maten som jag åt i Sverige sedan i skolbespisningen till exempel, den var ju kryddad på ett helt annat sätt. Och de smakerna sitter kvar fortfarande på mig, men det är också det enda. Så resten, det är magen som fortfarande har minnen kvar och smaklökarna, men allt det andra det är jag helt rensad från.
Men det är ju, det är kanske det som är skillnaden på liksom vilken tid vi kom till Sverige. Nu på 40-talet, på 90-talet. Ja. För då, liksom, jag har ju alla de där smakerna. Mm. Liksom, det har ju alla som man kan vilja ha. Men det som för mig kan väcka vissa tankar och känslor, det är ju dofterna. Det kan ju vara någon människa som går förbi och kanske doftar något som... Eller kanske någon äldre tant som luktar en sån äldre parfym. Som kanske mormor eller farmor hade. Eller bara det luktar, jag vet inte, bageri. Mm. Och lite sådär. Såna grejer kan ju väcka jättemycket, jättemycket känslor. Men just maten i sig, eller smakerna. Visst det också, men mest dofterna. För min del är det ju. Sen har jag ju funderat jättemycket på hur vi människor, vad är det vi upplever som hemma? Är hemma där man kommer ifrån? Är det hemma där man bor nu? Jag tänker oftast på min pappa som valde att begravas i Bosnien då, när han dog. Och det må vara konstigt och verka kanske annorlunda för andra människor. För honom var det ju hem. Bosnien var ju hem för honom. Och då vill han ju bli begraven där. Och det fick man ju helt enkelt respektera. Och det är ju för det mesta faktiskt. Att jag åker för Bosnien för den sakens skull. För att jag saknar honom. Eller saknar kunna besöka hans grav. Och ja, det är... Det är därför jag åker.
Mm. För min del så är det ju så att jag har ju inget minne av min pappa till exempel överhuvudtaget. Därför att han blev ju soldat. Han blev ju helt enkelt inkallad som soldat. Och han dog i slutet på kriget, så han ligger på en krigskyrkogård i Luxemburg. Och jag vet inte var den ligger. Min bror tror jag han har försökt ta reda på det, så han har nog varit där en gång. Men jag har ju ingen erfarenhet av honom. Och för min del så har jag ju ingen personlig kännedom av min far. Och därför så har jag ju inte relationen på det viset till min pappa.
Men du vet ju liksom hur han såg ut, fanns det några fotografier?
Ja, från en bild.
Ja, från en bild, ja.
Ja, ett foto.
Ja, men...
Så det är det enda jag har, min pappa, så jag vet ju ingenting. Och historien från släkten, annars den är ju väldigt begränsad för min del. Så jag har ju på något sätt börjat från nollpunkten.
Jag tänker ofta på just att vi som flyttar från ett land till ett annat land. Liksom att man har fått två perspektiv, eller att man har två perspektiv på saker och ting. Jag glömmer aldrig när, var det ibland den första gången tror jag, när jag skulle ut på kvällen med mina två svenska kompisar då. Och då kommer vi genom den där, genom centrala staden där jag bor fortfarande. Och vi ska in till den där innestället. Så skulle vi gå över gatan och utanför står en lång tjej. Så där jättevackert hår, röd klänning. Och det är jättemycket folk runt omkring. Men det är henne jag ser, för det var riktigt, riktigt snyggt, vackert. Och sen ser jag henne halsa en ölflaska, eller ur en ölflaska. Och då blev jag helt chockad. Och det är det att jag hade det perspektivet, var kanske vad som var normalt för en kvinna eller för vem som helst att stå utanför en krog och halsa en öl. För där jag kommer ifrån fanns inte på kartan att en kvinna kanske skulle göra något sånt. Så det är just det där att man har två olika perspektiv, och det är både på gott och ont, känner jag. Har du tänkt något på det, eller?
När jag växte upp, då, jag var ju så ung när jag kom, så att problemet för mig var ju inte på den nivån, utan det var ju mer att de andra barnen, ibland gaddade de ihop sig mot mig, och då var jag ju en av väldigt få som kom någonstans utanför Sverige. Och det innebar att jag blev ju, det var ju lätt, de som visste det att jag kom, var tysktalande och kom till Sverige. Så då fick jag ju skulden för det, den skit som Hitler hade ställt till med. Och det var att jag blev ju kallad för jävla tysk och jävla utlänning och jävla nazist. Och det den uppfattningen delade ju inte jag av många olika skäl. Men jag fick ju, jag kunde springa fort, och det var ju ett stort plus. Och jag kunde bita ihop när jag inte kom undan, utan jag blev omringad. Och då gällde det att bita ihop och inte visa några känslor. Så det var ju mer uppenbart skillnaderna. Alltså det var ju tufft för mig upp till en tredje, fjärde klass i skolan. Men sen när jag blev äldre så blev ju omgivningen van vid mig. Och så länge som de inte hörde mitt efternamn så var det ju aldrig något problem. Men jag ser ju de likheterna som finns med de ungdomarna som kom utifrån idag och kanske har annan hudfärg eller någonting sånt där. De råkar ju ut för samma sak hela tiden. Och de kommer ju inte undan bara med att inte tala om sitt namn, utan de har det ju med sig alltid. Och det tycker jag är jättenegativt. Det är synd om dem.
Ja, men hur hanterade du det senare? Just när du säger liksom, det gick ju bra tills du sa ditt efternamn.
Ja, ofta gick det. Men när jag kom över, alltså jag lärde mig ju svenska väldigt fort, som jag har förstått sen efteråt. Och då kunde de inte höra på brytningen. Och kom jag i en ny situation så märkte de ju inte det. Men det var ju upp till fjärde klass, femte klass kanske. Men sen efter det så hade det ju liksom försvunnit ur medvetandet. Att, Så då blev jag ju accepterad. Så det var ju de första 4-5 åren som var jättejobbiga för mig. Det har ju satt spår, men det har ju samtidigt gjort att jag har... På den tiden var jag ju van vid att stå upp för mig själv. Och ensam, inte starkast, men jag var ganska stark ändå. Mm. Psykiskt framförallt. Att jag var tvungen att försvara mig själv och vara ensam, det har jag ju tagit med mig sen också i såna sammanhang där det är stora grupper. Så jag är inte rädd för de grupperna, men däremot så kan jag inte stå och jubla tillsammans med alla i flocken som står och skräna att man ska göra någonting. Och det spelar ingen roll om det är ett idrottssammanhang eller om det är något politiskt eller vad det är. Så har jag inte... Jag vill först reflektera, ställer jag verkligen upp på det här eller inte? Och det är ganska viktigt för mig. För när flocken talar om hur man ska göra, då måste man hänga med, tycker en del. Och det har jag inte ställt upp på. De kommer, en del kommer alltid efteråt och dunkar mig i ryggen och säger att det var bra att du sa ifrån, men du förstår att inte jag kan ställa mig bredvid dig därför att... Och då har jag tänkt att ja, det är bra, för nu har jag ju fortfarande någon som stöttar mig lite grann. Ja. Men de, ja.
I det tysta.
Ja, ja, precis.
Det var tråkigt att höra just att det kan gå på det sättet med. Men sen tänker jag... inte ibland, jag tänker faktiskt ofta hur själva uppfattningen, eller vad ska man säga,
flockmentaliteten,
ja, den också liksom, så, ja. Så lämnar man flocket så förändras ju den,
ja,
också,
ja, ja.
Eller hur, men, den där, hur man upplever saker till hur man uppfattar saker,
men jag har ju inte haft problem med att tillhöra flocken, men däremot så har jag ju, när jag har upplevt att det här stämmer inte med min moraluppfattning, då har jag ju inte ställt mig på flockens sida.
Det jag menade är det liksom så där hur ens perspektiv förändras i och med att man har lämnat ett perspektiv och hamnat i ett annat. Mm. Och hur är det ju lätt med tiden att anamma det nya, så man börjar störa sig på det gamla. Jag tänker ju på det när jag åkte till Boston, och så störde mig extremt mycket att det inte fanns någon kölapp någonstans, liksom i någon affär eller någon myndighet. Och då kände jag liksom sådär, men det borde man ha liksom som universell lag, och ha kölapp överallt i världen. Eller att man blir till exempel kallad för utlänning i, ja, Bosnien, i den, ja, staden där man är född. Av min kusin. Så det är också jätteroligt. Det sätter ju uppfattningen om ens själv liksom, ja, ja, på ända. Liksom. Ja. Okej. Okay.
Men det får du ju ta.
Ja, men jag tycker bara det är roligt. Så, ja. Så ibland, ja, tänker man liksom, men nu får ni bestämma er. Var är jag utlänning någonstans? Det där jag sa, eller jag nämnde ju kölappen. Och det är ju... bland de tusen andra grejer som jag uppskattar med Sverige, det är kölapp och kölappsystem. För det finns inte överallt i världen, och det fanns, vad jag vet, finns inte heller nu i Bosnien. Just att man kommer in någonstans, man tar sin kölapp och så står man och väntar tills det är din tur liksom. I övrigt till exempel i Bosnien får man ju helt enkelt ställa sig i kön. Och det är inte säkert att man har den platsen. För det kan ju alltid någon smita förbi. Och det är... Kölappen är ju jämställdhetsgrej för mig.
Det är ju ett jättebra exempel. Och det är också så att jag har ju haft ganska mycket jobb i utlandet som vuxen. Och då har jag konstaterat att i Sverige, när man kommer på en svensk industri, så är det oftast så att den, när den högste chefen går igenom fabriken så kan vem som helst gå fram till honom och tala om att du, jag har en idé. Och chefen stannar och lyssnar. I de flesta andra europeiska länder nedanför Norge och Danmark, där är det inte så, utan där är en hierarki, och den hierarkin, den får man sota för om man hoppar över den. Och det är en enorm skillnad på, och det är effektivt för Sverige att det är på det viset, därför att det gör ju att det är lättare att för den som sitter högst upp få höra att det går att göra på ett bättre sätt. Där är en sak som är viktig som jag tycker att jag skulle kunna förmedla, och det är att språket på svenska och språket som invandrarna har med sig, båda de språken är jätteviktiga och kan användas i framtiden. För min del, så när jag gick i fjärde klass eller tredje klass i folkskolan, som det heter på den gamla onda tiden, så sa lärarinnan till mig att du måste läsa böcker. Och det gjorde jag. Och då fanns ju ingen tv som distraherade, utan det var radioapparater som bara hade nyheter och klassisk musik. Men jag gick till biblioteket och jag lånade böcker. Så tack vare de böckerna så lärde jag mig grammatik, rättstavning, ordförståelse, och jag fick ett budskap. Och det har jag haft nytta av resten av livet. Det som är tvärtom, det var att jag kom hit till Sverige med tyska som modersmål. Och det var ingen höjda att komma från ett land som hade varit nazistiskt. Och det var jag inte stolt över, så jag förträngde tyska. Men när jag blev vuxen så skulle jag tentera in på vidareutbildning. Och då hade jag förträngt tyskan så effektivt, så jag fick inte godkänt betyg i tyska. Och det innebär att den mesta tekniska litteraturen, den var på tyska. Och det hade jag haft användning för. Och jag lärde mig lite grann tyska i alla fall sen efteråt. Så nu kan jag prata någorlunda om sådana saker som jag har jobbat med. Men när det kommer till blommor och blad och sånt där, så kan jag inte ett smack om det nu. Men hade jag behållit språket då, så hade jag haft jättestor nytta av det också. Så det är ju ett plus plus om man kan både sitt modersmål och det språket som man måste använda i Sverige. Du, Melita, vad tycker du om det här med språket, att man kan flera språk?
Jag personligen pratar flera språk och jag tycker det är jätteroligt, extremt viktigt. Men det som jag skulle vilja peka på, det är ju just ansvaret att lära sig ett språk. Det ligger ju hos den enskilde, men en del finns ju hos oss andra som pratar det språket. I det här fallet svenska. Vi måste bjuda in folk och prata med. För pratar man inte ett språk så kan man inte lära sig den. Och då är det ju vi som pratar svenska som ska vara dem. Mm. Som ska bjuda in och prata med folk.
Ja. Men så när jag sätter mig på bussen och åker ner till museet i Växjö. Och spela in det här. Och sitter där någon jämte mig då, som jag gissar kommer från något exotiskt land. Så pratar jag svenska med dem. Och så att de får träna lite grann. Och jag märker att de människorna blir oftast jätteglada för det.
För det är inte bara liksom sådär att man... Men då pratar man med någon, då uppmärksammar man personen. Då känner sig personen viktig också.
Ja, ja.
Och sen lär man sig språket. För vi har ett ansvar som ett samhälle.
Absolut.
Inte bara skola. Inte bara SFI-undervisning. Utan vi som enskilda människor har faktiskt ansvar. För det är våra medmänniskor som ska kunna det här språket också. Så småningom. Och nu sitter jag här och jag håller ett brandtal om vikten att lära sig språk. Men det är det jag tycker. Det är det jag tycker. Det är så jag lärde mig.
Mm.
Man kan ju plugga grammatiken hur mycket som helst. Man kan ju läsa böcker. Men kan man inte träna det? Kan man inte ha det, liksom pröva allt det man har läst och lärt sig i praktiken? Då är det ju dött. Mm. För språket är ju något levande. Ja. Och levande är det för att vi pratar. Det är det jag tycker.
Mm.
Nu avslutar vi den här podden. Och vad jag kan säga, jag är extremt tacksam, Walter, att jag har träffat dig och att vi har gjort en så rolig grej tillsammans. Och tack för allt jag har lärt mig. För det du har berättat har inte jag vetat eller hade inte kunnat. Säkert 90% av det. Så tack snälla. Tack för den här tiden.
Tack detsamma. Det var jätteintressant. Och du skulle nämna Kulturparkens mailadress också.
Mm, det ska jag. Det är ju, om det är någon annan där ute som skulle gärna vilja dela med sig av sin migrationsberättelse, kan mejla till info@kulturparkensmaland.se info@kulturparkensmaland.se.
Det låter bra.
Mm, det gör det. Ska vi säga hej då?
Hej då.
Hej då.